Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans, välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 98. Jag heter Maria Selander och med mig som vanligt har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Här är jag.
Idag har vi faktiskt huvudrubrik dammsugaruppropet, och då Ingrid som inte har Twitter kanske undrar, va? Vad handlar det om?
Jo, det handlar ju om att vi tack vare, på grund av Miljöpartiet, har elbrist i Sverige nu när det är som kallast. Och då passade Sveriges Television, denna maktens megafon, på och gett ett litet reportage om att man kunde avstå från att dammsuga, och folk blev riktigt förbannade.
Mm. Det är väldigt roligt, och vi tycker att det säger något om den svenska mentaliteten som vi ska penetrera lite djupare om en stund. Vi har tyvärr också anledning att tala om förföljelse av kristna i världen. Ja. Världens mest utsatta och förföljda grupp.
Ja, och som även nu börjar att förföljas i Sverige.
Mm. Och så har vi nya bevis för valfusk i USA. Eller vi och vi. Vår kompis Mike Lindell har lagt fram spännande bevis. Och tidningen Time Magazine har kommit med ett intressant utspel.
Mm, sannoliken.
Av alla källor. Men du, först ska vi ju börja med att avslöja vinnarna av vår bokutlottning. Mm. Det är oss en stor glädje och ett stort nöje att presentera följande sex personer.
Ska jag göra det?
Ja!
Ja. Angelique R, Maja B, Jenny S, Per O, Maja M och Susanne F.
Ja, grattis på er allihop. Tack för ert stöd, och ni som nu tänker att jaha, men det behöver inte jag bli månadsgivare nu när utlottningen är slut. Ni tänker helt fel, för jag tänker så här, ingen. Nästa gång vi kör en utlottning så blir det bland de befintliga månadsdonatorerna.
Ja,
jag tänker.
Du är smart du. Mm.
Så det är inte alls för sent. Vill man stötta mig och Ingrid och vårt opinionsbildande Sverigeräddande arbete, går man med fördel in på ingridochmaria.se och använder Swish, bankgiro eller då donorboxen, där man kan bli just månadsgivare eller ge ett engångsbelopp om man föredrar det.
Och glöm inte vår lilla media like-knapp där. Nej, just man kan ge lite mindre belopp.
Stämmer bra det, gör det och stötta vår verksamhet. Du, på vår verksamhet så är det så här att på fredag så blir det faktiskt ingen podd.
Nej, det, just så är det, och det är nämligen så att Navid Modiri har nu äntligen efter väldigt 2 års prat tror jag bestämt sig för att arrangera ett samtal mellan mig och Aron Flam.
Ja.
Och det ska då spelas in i Stockholm på fredag, och så att jag, det går helt enkelt inte, så vi får hoppa över den här gången. Och det ska bli mycket intressant att se. Jag har förstått det som att det är ett nytt program som väl Navid producerar, men det är alltså Aron som programleder. Så det är han och jag som ska prata, och Marcus Allard ska tydligen också vara med, men jag tror inte att han ska vara med när vi pratar. Jag tror att Aron pratar med honom först och sen med mig, eller tvärtom. Ja, vi får väl se. Vi vet ju att Aron Flam har hyst mycket ilskna känslor mot mig. Nästan till hatiska skulle jag vilja säga. Men jag tänker att vi ska ha ett trevligt och civiliserat samtal där vi ska lyssna på varandra och faktiskt försöka förstå den andras argument. Vi får väl se.
Det var ju så att när Navid Modiri intervjuade dig i sin podd Hur kan vi? Så blev det ett oherrans liv, för du är en sån fruktansvärd människa, och bland de mest populära anklagelserna att slänga i ansiktet på dig är att du skulle vara förintelseförnekare, och det var ju just det Aron Flam som själv är jude snöade in på totalt, och sen dök upp i en annan podd hos Navid där han helt utan liksom att bli emotsagd i princip fick sitta och smutskasta dig.
Ja. Och skälla på Navid för att han hade haft fräckheten att bjuda in mig till ett samtal. Så vi får väl se. Jag får väl sätta på mig någon rustning av något slag och förbereda mig på att han kanske är väldigt otrevlig. Men jag tänker då inte vara otrevlig.
Nej, såklart inte. Det är du aldrig i sådana samtal. Sen är det en annan sak att man kan vara vass, men det är inte samma sak som att vara otrevlig. Vi hoppas att det blir ett givande samtal hur som helst. Det kanske kommer fram något nytt och intressant rent av om man har tur. Det vet man inte. Nej. Men som sagt, det är vad Ingrid gör på fredag, så ingen podd då. Men idag är det podd och vi ska rivstarta med en liten spaning från en hemtjänstpersonal.
Ja, Annette heter hon. Och hon skrev till mig att hon jobbar i hemtjänsten men tänker inte vaccinera sig. Och det är väldigt tryck på folk inom hemtjänsten att de ska vaccinera sig. För man säger ju då att många som har dött har ju då haft hemtjänst och man tror att det kan vara de som har spridit det. Nu vet vi ju då samtidigt att du slutar inte sprida smittan för att du är vaccinerad. Så att det här trycket tycker jag är fruktansvärt orättvist. Men då så sa hon, hennes spaning var att två utav hennes brukare, som det heter nu för tiden, båda då från Syrien, hade viskat till henne när hon hade frågat att de tänkte inte heller ta sprutan. Och hon frågade en av, vet du fler eller är det bara du och jag? Ja, sa han, fast bara mina blattevänner. Och hon sa också så här att hon sa så här, alltså jag känner att det krävs mer mod att säga nej till sprutan än om jag hade gått ut med att jag var sverigedemokrat. Hon kanske gjorde det 2014. Detta är mycket värre. Det är alltså värre, säger Annette, att erkänna att man inte vill vaccinera sig än det var att säga att jag tänker rösta på Sverigedemokraterna 2014.
Och det vill ju inte säga lite, men det är just det här att de som är tongivande i debatten, kan vi väl säga, är i förekommande fall väldigt rabiata. Och just det här med att alla måste ta oss på utanför att vi ska sprida smittspridningen. Men om de som är rädda för smittan tar sprutan, så kan de ju inte bli smittade enligt då vad läkemedelsföretagen säger. Så vad är problemet?
Just smittade kan de ju bli. Det enda de har lovat är att de ska få en mildare variant av sjukdomen.
Ja, och som du sa, så är det ju hur som helst så att de har erkänt att det inte förhindrar vidare smittspridning. Så, men jag tänker så här att kunde inte vi hemska människor som inte vill vaccinera oss, då kan ju vi få smitta varandra i lugn och ro och dö då, som de ser det. Och så kan de ta sprutan som är rädda och vi, så är problemet löst ju.
Ja, precis. Nej, det är väldigt konstigt. Jag läste en artikel idag som var något sån här nyanserad, där de delade in liksom antivaxare. Det är liksom de som är helt övertygade om att allt är globalisternas verk och så vidare. Alltså knäppskallar. Och sen då vaccinkritiker och sen vaccintvekare. Det är olika grader av vaccinmotstånd. Men det är ändå det att de utgår från att vi som verkligen har satt oss in i de här frågorna och därför blivit vaccinkritiker, att vi har, att vi läser fake information.
Du menar varför?
Alltså jag skulle säga att det är ju tvärtom. Det är ju de som säger, jag ska ta vaccin, jag ska ta. De har ju inte satt sig in i någonting. De litar ju bara blint på myndigheterna.
Ja, men det är ju det som är rätt. Allt annat är fel. Din och Annettes spaning styrks ju också av Marcus Oskarsson. som skriver på Facebook att kartläggning, 90% av hemtjänstpersonalen på vissa arbetsplatser vill inte vaccinera sig. Man har tydligen gjort sådana undersökningar.
Ja, på vissa ställen.
Så, ja. Det är mycket, det är intressant. Ja, vi fortsätter ju att följa detta såklart med stort intresse. Mm. Men nu ska vi gå vidare till Bert Karlsson.
Ja, han har ju blivit då anmäld för hets mot folkgrupp. Välkommen i klubben, Bert. Och det är så roligt för att en gång på, ja, om det var slutet på 80-talet eller början på 90-talet när jag jobbade på Kvällsposten, så såg jag till, helt omedvetet, alltså det var inte meningen, att chefredaktören på Kvällsposten hamnade inför rätta för en löpsedel som byggde på en artikel, en intervju jag hade gjort med Bert Karlsson, som ju då hade bestämt sig för att porta en viss grupp. Jag vet inte om vi vågar säga detta ord. Nej. Men nej, en viss grupp hade han portat från Skara Sommarland. Mm. Och då sa han då så här till mig, nu citerar jag då Bert Karlsson och jag citerar den löpsedel som gjorde att chefredaktören hamnade inför rätta.
Det här är inga ord som Ingrid någonsin skulle använda annars, utan det är bara rena citat. Obs, obs, obs.
Bert Karlsson, kolon, 98 av 100 zigenare själ. Det var därför han inte ville släppa in dem på Skara Sommarland. Och det blev då en rättegång med en sån här tryckfrihetsjury. Och Roger Karlsson, som han hette, chefredaktören, han friades. Men nu är det samma sak igen. Bert Karlsson har återigen sagt detta numera förbjudna ord. För då var ju inte det själva ordet. Det var ju inte det som gjorde att han hamnade inför rätt.
Utan det var ju påståendet.
Ja. Men nu har han då i sin podd sagt ordet som börjar på Z.
Ja, och vi ska lyssna på ett litet klipp där Bert Karlsson blir intervjuad i P4 Skaraborg om den här incidenten.
Mm. För mig är zigenare romer precis samma sak.
Bert Karlsson har nu blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp. Det hela handlar om nedsättande uttalanden han gjort om romer i videoklipp på TikTok och YouTube nyligen. Anmälarna menar att Bert gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. En av dem som står bakom polisanmälan är Uppsala-advokaten Sunita Mehmetovic, som själv är rom.
Det är Bert Karlsson gör i det här, det, man kan fastslå att det själva begreppet Z-ordet är tillräckligt för att kränka, är tillräckligt kränkande för att överskrida yttrandefrihetens gränser.
Jag är så jävla trött på det här, för mig är zigenare och rom precis samma sak. Ja, det är så dumt, så vi får sluta med det här i Sverige, märka ord.
Men jag tänker de romer som tycker att det är kränkande och använder ordet då?
Jo, men jag säger ju att jag kränker dem inte.
Fast de kan ju uppfatta det så, menar jag.
Ja, men då får de väl göra det då. Det är väl viktigt vad jag menar med det.
De här uttalandena har Bert Karlsson publicerat på olika plattformar i slutet av januari. Och jag frågar Sunita Mehmetovic hur det känns för henne när hon hör den här benämningen.
Nej, för mig det är ett ord som inte ska användas. Det är som vi kan jämföra med N-ordet. Och när jag fick se det här så blev jag väldigt väldigt provocerad, naturligtvis.
Ja, alltså, Bert Karlsson är ju befriande skön här.
Mm.
Och han sätter ju fingret på det. Vi får sluta märka ord. Mm. Och det roligaste av allting är ju att denna Sunita Mehmetovic, som numera är advokat, när hon var 10 år, här har vi hittat en artikel från Sveriges Radio 2012. När hon var 10 år spelade hon huvudrollen i tv-serien Första zigenaren i rymden.
Mm, då var det inget fel på ordet. Och det är ju så här att det är ju ett vedertaget ord som har använts fram till mycket, mycket nyligen. Vi googlade lite innan idag, du och jag, på hur det ligger till. Och fram till 1996 så fanns inte ens ordet rom med i nationalencyklopedin. Utan det är ett väldigt modernt påfund att man ska säga så.
Och det finns fortfarande väldigt många föreningar som kallar sig Zigenska kulturföreningen och Zigenarföreningen och så. Mm. Så att jag tror att det är så här tror jag det är, Maria. Det är inte alls så att denna grupp själva har kommit fram till att det skulle vara nedsättande att kalla zigenare, men jättefint att kallas rom, utan det är de människor, de förment goda, de här vita, välbeställda do-gooders som själva har använt sig av ordet i förklenande ordalag. Jävla pack, kanske. Och så plötsligt så, jag är en rasist, nej det kan jag inte vara. Nej men vi får inte kalla dem det, vi hittar på ett nytt ord.
Precis, de har använt ordet på ett nedsättande sammanhang, så därför är ordet i sig nedsättande.
Ja.
Inte bara en beskrivning av en folkgrupp. Eller, men det hon nämner ju själv, N-ordet här,
yeah,
det så kallade. Det var ju också från början bara en benämning på en hudfärg.
Yeah.
Ingenting mer. En kul spaning, eller vad ska vi säga, anmärkning på detta kommer från, eller som relaterar till detta, kommer från vår kompis Chang Frick på Twitter. Kan du berätta, Ingrid, vad skriver Chang?
Ja, det var alltså då Jonna Sima på Aftonbladet som hade skrivit någon drapa om, jag tror inte, det handlade nog inte om Bert Karlsson, men det var något annat, att minoriteter och rasifierade. Så skriver Jean Frick så här: hej Jonna, räknas jag som judesigenare som rasifierad? Om ja, då kan du få en reaktion från mig. Dra åt helvete med din unkna rasism. Folks åsikter sitter inte i hudfärg eller exotiska efternamn. Ditt jävla våp. Hoppas vi förstår varandra. Och så hjärta.
Ja, det är då. Så många rasifierade minoriteter och kvinnor jagats bort från Twitter. Bla, det är ju det att vänstern utgår alltid från att människor som tillhör vissa grupper ska ha vissa åsikter. Alltså homosexuella, svarta, judar eller vad det nu kan vara. Vilken grupp du nu är, kvinnor, vad du nu. Så ska du ska tycka vänster då,
ja,
måste du göra.
Och de är dessutom allihop väldigt ömhudade. De tål inte kritik, de tål inte skämt, de tål inte ord.
Nej, just det. De måste skyddas.
Ja.
Som de, och det är ju där vänstern avslöjar sig, att de är i deras egna ögon, så är ju de här minoritetsgrupperna deras små husdjur,
ja,
som de ska dutta med, för de kan inte klara sig själva.
Ja, så länge de röstar vänster. Men om man då som Nima Gulam Alipour blir Sverigedemokrat, och då hade han, då hade de någon debatt i kommunfullmäktige för någon vecka sedan, och då klagade ni igen på att Malmö skattebetalare skulle då bekosta Europas största arabiska filmfestival, och sa att de här pengarna ska ju användas på svensk kultur så att dessa barn blir bekanta med svenska språket och svensk kultur. Var på Showan Chatt, du vet, som numera är vänsterpartistisk fullmäktig ledamot, mannen som försökte attackera några nationalister och skadades på ett icke utrett sätt, men blev liksom martyr då. Då säger han till Gulam: jaha, du tycker det är för mycket invandrare här i Malmö, jag kan betala din biljett hem till Iran. Så låter det om man är en invandrare som inte röstar på vänstern.
Jag såg att Nima skrev det på Twitter. Det är första gången på 30, sen jag kom till Sverige för 30 år sedan, som någon säger till mig att åka hem, och det är bara typiskt att det kommer just från en vänsterpartist då.
Och invandrare själv. Innan vi lämnar denna härliga folkgrupp, så vill jag bara säga, vad ska vi göra med operetten Zigenarbaronen?
Ja, den måste ju förbjudas.
Ska den döpas om till Rombaronen?
Troligtvis.
Och hur gör vi med begreppet antiziganism, som är som antisemitism fast riktat mot...
Ja. De som bara lyssnar fattar inte vad som
händer. Nej, precis. Men jag lindade det där sättet. Ja. Vad ska vi döpa om det till?
Antiromism får det ju bli då, och då kan det ju vara att man är emot rom, kanske drycken,
ja,
kanske det öppnar för missförstånd där alltså, men
eller ja, mot staden Rom.
Ja. eller rom, löjrom, du vet, eller alltså antikaviar person. Ja, usch, ja. Det är så svårt det här med PK-ismen, det öppnar för så mycket missförstånd och förvirring. Nu ska vi ta oss an dammsugarupproret. Vi raskar på lite här, vi har så mycket att berätta idag om olika saker.
Och får jag bara säga då, du kan väl visa bilden igen, för att Daniel har ju verkligen gjort en fantastisk fantastiskt rolig bild idag på en arg dammsugarkvinna iklädd svensk landslagströja. Mm. Och vad är det då vi menar med dammsugarupproret?
Jag tycker att vi inleder med att titta på reportaget i SVT Nyheter som var upprinnelsen till upproret.
Ja, gör vi.
Ja, visst är det jobbigt när dammråttor samlas. Men det finns ju större problem, klimatet till exempel. Och innan man sätter på dammsugaren kan man fundera över, måste man städa just de här dagarna när det är som kallast i Sverige? För det är då elen inte bara är som dyrast utan också som smutsigast. De värsta timmarna kanske vi importerar brunkolsel från Polen. Kylen och inte minst frysen är ju annars de värsta energislukarna i hemmet. Men de bör ju stå på. Det är svårt att stänga av dem en helg bara för att det är kallt. Har man rörligt elpris, då sparar man pengar på att dammsuga när det inte är så där snorkallt. Och vill man vara ortodox kan man ju ta kallskuret och knäckebröd när det är som kallast. Så just de dagar när det är som kallast kan det finnas skäl att hålla sig långt, långt borta från dammsugaren. För att slippa den dyra elen och för att slippa suga råttor med brunkolsel från Tyskland eller Polen.
Alltså jag sitter här och tittar på detta, Maria. Är det verkligen från SVT någon sändning? Eller är det från Lilla Aktuellt för barn?
Nej, ja, som jag förstår det så är det från en vanlig SVT Nyheter alltså. Ja, det är inte sådär lätt svenska eller för barnen och så. Nej, det är ett vanligt nyhetsinslag.
Mm. Men han pratar ju som om han vände sig till barn eller lätt förståndshandikappade personer. Mm. Mm. Suga råttor och så. Och ni som inte ser det, ni ser inte hur otroligt töntig han är när han sätter på av dammsugaren. Och liksom, vad hade det här med knäckebröd och kallskur? Bara för att det heter kallskur.
Jo, men du vet, du behöver inte laga mat, Ingrid. Du sitter och knapar i dig, du vet. Sånt som man inte, så du inte behöver använda spisen. Alltså det här
sen hade han ju fel om det här med kyl och frys. När det är så kallt ute, då kan du stänga av kyl och frys och sätta ut det på balkongen eller i trädgården.
Ja, just det. Precis. Det är ju bara problemet med det är att jag misstänker, och ni lyssnar och tittare som kan om el och sånt får gärna rätta mig om jag har fel. Jag tror att det drar mycket mer el att slå av och på, ja, kylen och frysen.
Så kan det vara.
Du vet, än att ha dem igång. Så att, och jag menar, det är för dumt. Och som sagt, Twitter fullständigt exploderade ju över detta. Och vad skrev nu folk då, Ingrid?
Ja, jag har sparat några tweets här som var ovanligt roliga. Det är ju Fredrik Kärrholm, ni vet han, kriminologen, polisen som har myntat begreppet Titanic-nationalism. Han skrev så här: en kuvad undersåte skulle avstå elanvändning. En medborgare i en demokrati tar inte ansvar för politikers inkompetens. Vi är inget u-land. Jag tänker dammsuga mitt golv. När elen slocknar kan alla fundera på vem de vill lägga sin röst på i nästa års val.
Mm, indeed. Vi har Mattias reporter, Mattias Albinsson. Han skriver, jag köpte en ny dammsugare i veckan. Känner man nästan som en rebell.
Ja. Olof Ehrenkrona skriver, Sverige 2021, vi klarar inte av integrationen, inte pandemin, inte gängbrottsligheten och nu har vi inte ström så det räcker för att dammsuga på måndag. I många avseenden är vi nu ett kraftlöst land. Sverige behöver en regering typ nu.
Pontus Persson skriver, försök förklara för en utlänning att statlig media här i Sverige rekommenderade medborgarna att inte dammsuga på grund av att elnätet inte skulle klara av det. Jag försökte, han trodde jag skämtade. Han tror fortfarande flera timmar efteråt att jag skämtar.
Ja, Hanif Bali skrev, detta är inte en bugg, detta är en feature för Miljöpartiet. De vill inte bara att du konsumerar renare energi, de vill att du konsumerar mindre energi. Att du ska offra civilisatorisk framgång är också för dem ett delmål. De hatar det moderna samhället.
Mm. Katarina Janusz skriver: imorgon bör hela Sverige dammsuga. Den här hashtaggen då, dammsuga. Uppmanar till uppror som vanligt, typiskt Katarina.
Ja, och Charles Keatington skriver: vart sänder man sin ansökan om dammsugningstillstånd till Miljöpartiet? Vet Lorentz Tovatt. Och han är ju den fjantigaste miljöpartisten som någonsin har gått sin fot på Twitter. Ja.
Ja, ja, och då är det ju det här. Då har vi ju gjort två spaningar på detta. Och det första är ju då att vad beror den här elbristen på? Ja, det beror ju på att vi har stängt alla våra kärnkraftverk.
Mm. Mm. Ja, det är väl något i...
Alla, ska jag inte säga, men jag raljerar lite nu. Jag har stängt Barsbäck och Ringhals. Ja, så nu sitter vi här då. Och det var ju då bland annat Miljöpartiet och andra vänstermuppar som drev på det för kärnkraft, alltså himla hemskt och så vidare. Och det är som vanligt helt inkonsekvent tänkande, därför att de tjatar ju mycket då om det här med fossila bränslen. Mm. Och kärnkraft, det har sina nackdelar också, men det är ju inte...
Det är ju inte ett fossil.
Nej. Precis, men ändå skulle vi stänga alla, eller vi skulle stänga kärnkraftverk och sådär. Och vad har då hänt, Ingrid? Jo, när det nu är svinkallt och vi behöver mer el, då får vi importera el från bland annat, som bland annat då kommer från kol och gas i Tyskland och Litauen.
Mm, som är fossila bränslen, och dessutom har de länderna så dåliga anläggningar att de släpper ut betydligt mer än om vi hade haft liknande då anläggningar här i Sverige. Vi har ett oljekraftverk i Karlshamn, och tanken är att det helst inte ska användas alls, men det går nu för full rulle och släpper ut massor av sånt som miljöpartisterna avskyr. Mm. Nej, men det här är så dumt. Alltså, det är ju så här att i norra Sverige så finns det ju massor med el, för de har ju vattenkraften. Så, men man har liksom fortfarande inte efter alla dessa år kommit på ett sätt att transportera ner all den här elektriciteten till södra Sverige. Men, och här har vi inga liksom sådana, vi har ingen vattenkraft här. Därför hade vi då Barsebäck som var det första kärnkraftverket de stängde.
Mm.
Men det var ju faktiskt lite Miljöpartiets fel. Det var
jag skulle precis säga, vi älskar ju våra danska vänner, men det var ju Danmark som var väldigt drivande i det, alltså.
Mm. Mm. Precis. Och nu har de då även stängt Ringhals, och det låg väl på västkusten, va? Annars kusten någonstans.
Nu måste jag googla medan du pratar.
Ja, ja. Och så att det är ju här nere framför allt, och jag har sett att det är flera företag och det är liksom politiker här nerifrån som har skrivit att alltså, Öresundsregionen har alla möjligheter att växa och bli liksom en motor för Sverige. Nej, det går inte, för vi har inte energi här nere så det räcker. Så vill de ta död på Skåne? Ska den skånska industrin flytta upp till Mälardalen? Är det det som är tanken? För här nere har de inte elektricitet till sina fabriker.
Och vilket ju också avspeglas då i priserna, elpriserna i södra Sverige, som är helt totalt crazy.
Mm.
Jag kan berätta att för vårt lilla hus så ökar alltså elpriset på vintern med, ska vi säga, kanske 3000 spänn i månaden. Så, ja. Och det är ju jättekul. Ringhals ligger i Varberg, Ingrid, så du har helt rätt i det. Bra. Du har koll. Mm. Ja, nej, men det ena då, det här att det är så kontraproduktivt och dumt av den anledningen. Men det andra är också att så typ, det är kul att folk blir förbannade. Jag tycker alltid kul när folk blir sådär liksom lite, åh, nu ska vi göra uppror och så. Mm. Men visst är det spännande att svenskarna går igång på inte att deras barn blir rånade, inte att kvinnor blir våldtagna i parti och minut, inte att hela landet liksom... sjukvård, äldrevård, krackelera och allting, utan att man inte får dammsuga. Det gör folk jädrigt förbannade.
Ja. De senaste åren kan vi säga att det är väl tre saker som har fått svenskarna att visserligen inte gå ut med facklor och så, men som ändå har liksom skapat stormar sådär. Mm. Det var ju då först bensinskatten.
Mm.
Bensinupproret.
Ja,
det drog ju väldigt många människor. Det var ju till och med lite demonstrationer och så, men sen så dog allt det bara bort. Ja, det var väl också i och med att bensinpriset sjönk automatiskt när covid slog till. Mm. Sen var det plastpåseskatten.
Mm.
och folk slutade köpa då plastpåsar för att inte ge staten de här plastpåseskattpengarna.
Ja.
Och nu är det dammsugning. Och vad är det som gör? Är det verkligen så här att svenskar tycker att det är värre att man inte får dammsuga eller betala skatt på plast? Än att kvinnor blir våldtagna, barn blir förnedringsrånade och att hela landet, att de gamla dör på äldreboende. Tycker svenskarna att dammsugning och sånt är värre? Eller vad är det frågan om?
Mitt svar är nej, det tror jag inte att de tycker egentligen. Men nu ska jag säga någonting som inte är så smickrande för oss svenskar.
Mm.
Vi är ett ganska fegt folk.
Ja.
Och det här är tre saker det du räknade upp nu, bensinskatten, plastpåsarna och det här med dammsugning. Tre saker som är fullständigt ofarliga att sluta upp bakom.
Yeah.
Därför att i princip alla tycker att det här är helt koko. Och det finns liksom inget kontroversiellt. Det finns ingen kan säga att du är fascist som inte vill betala liksom 20 kronor litern för att tanka din bil och så. Utan det är lite att slå in öppna dörrar, ofarligt, och därför kan man bli förbannad och liksom, du vet, slåss mot väderkvarnar på något sätt.
Ja, och då blir man så, då har man så mycket uppdämd ilska som man inte just har vågat ge utlopp för tidigare. Så då blir dammsugningen en gigantisk grej.
Exakt, exakt. Jag menar, precis,
hur
så är det.
Många människor dammsugar varenda dag, så att egentligen, nej. Ja, det är väl inte så himla farligt. Men det är ju det att det sätter också fingret på vilket u-land Sverige håller på att bli.
Det sätter fingret på vilket u-land Sverige håller på att bli, och det sätter också fingret på den här hur man hunsar svenskarna. Mm.
Ja.
Nu får man inte ens dammsuga, vad är det frågan om? Mm. Alltså, det, kan folk tänka det, men framförallt tror jag att det är så att folk tänker, nu ska jag ta ut all min uppdämda frustration och ilska på en sak som ingen kan egentligen ha några synpunkter på.
Nej, då kan jag i alla fall inte kalla mig rasist, nazist eller fascist för att jag klagar på att jag inte får dammsuga.
Och det verkar vara det viktigaste fortfarande för många, att det finns ingen liksom godhetsrisk här, att man tappar godhetspoäng, att man säger att du är antagligen nazist för att du vill dammsuga liksom, utan det så att, men vi får väl se hur det går med elproduktionen i Sverige nu under vintern. Här är smällande kallt nere i Skåne, så jag kan bara tänka mig hur ni har det uppe i Norrland. Och det verkar inte vara någon ände på det på ett tag, så vi får väl se. Det kanske blir, de kanske kapar elen rätt som det är, du vet, man har bara el så här 20 timmar om dygnet, rätta det.
Ja, jag säger det, vi håller på att bli ett u-land. Miljöpartiet, tack ska ni ha Miljöpartiet för att ni har tagit Sverige från ett innovativt och framgångsrikt land till snart ett u-land utan elektricitet. Samtidigt som de har sagt till alla att de ska köpa elbilar, så att vi blir mer och mer beroende av
det. Ja, just det.
Alltså, orkar jag inte med den frågan. Usch och fy. Nu tar vi oss an de stackars förföljda kristna istället.
Som tur är så finns det ju en Europaparlamentariker som heter Charlie Weimers. Före detta KD, numera SD. Vi har uppmärksammat honom en del på sistone därför att han är så jäkla bra och vass i parlamentet. Och nu har han tagit sig an den här frågan om förföljda kristna. Berätta, Inge, vad var liksom grejen med detta?
Jo, han berättar i den del av klippet vi inte ska se att Europaparlamentet lade fram en rapport nyligen om mänskliga liksom rättigheter, och då var det mycket om HBTQ och så och så, va? Men ingenting om världens mest förföljda grupp, det vill säga kristna. Och då bestämde sig Charlie Weimers tillsammans med sin grupp för att lägga fram två ändringsförslag som just lyfte förföljelsen av kristna. Och genom ett mirakel eller genom god argumentation så fick de en majoritet av parlamentet att godta dessa förändringar. Så nu står det om de kristnas förföljelse i denna rapport om mänskliga rättigheterna. Och förslaget stöddes bland annat av Moderaternas och Kristdemokraternas grupp.
Mm. Däremot vad jag förstod på Charlie, inte av Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna och lite andra kraftpartier som tydligen tycker att det är, men ska vi tolka det som att de tycker att det är helt okej att kristna slaktas på löpande band i Afrika till exempel, eller?
Det tror jag. Alltså, they couldn't care less. Men om en muslim fiser snett i en moské i Stockholm, då ska vi kärleksbomba liksom.
Vi ska se ett klipp med Charlie Weimers där han berättar lite grann om det här.
Och då är mitt råd att blicka ut över Europa och ta ett större perspektiv. Och till hjälp kan man ta observatoriet för intolerans och diskriminering av kristna baserat i Wien. De beskriver också att många brott förblir ouppklarade, men de noterar även en del trender. Kyrkor, kyrkogårdar och kristna monument är hatobjekt för vissa grupper, skriver de. För islamister representerar de den kristna västvärlden. För vänsterextremister är de symboler för auktoritet och tradition. För radikala feminister står de för patriarkatet. Och för andra ligister så är kyrkor och kristna platser helt enkelt väldigt enkla mål. I sin årsrapport beskriver observatoriet hur kristna inklusive präster har attackerats eller till och med dödats för sin tro. Hur hot och attacker mot kristna konvertiter utövas, inte minst de som konverterar från islam. Hur kyrkor över hela Europa vandaliseras, rånas, bränns och hur kristna symboler förstörs. Vi ser alltså att det här är ett problem i hela Europa, framförallt Västeuropa. Förklaringen stavas radikaliserad vänster och islamister. Samtidigt så noterar jag att kristdemokraterna också är ute i den här frågan och det är bra. Men vad är det de skriver då? Jo, de beskriver att försöken att bränna upp Spånga kyrka beror på moraliskt förfall. Tror kristdemokraterna på sig själva när de säger det? Tror KD att kyrkoattacker som främst sker i anslutning till utanförskapsområden beror på moraliskt förfall av Andersson och Pettersson och Lundström? Tror KD att det är Bengan och Christer som moraliskt förfallit och tar med sig Johnny efter några starköl för att bränna klockstaplar som står orörda i hundratals år? Alla religiösa byggnader förtjänar verkligt skydd och det ska ses som ett grovt brott att vandalisera dem, vandalisera kyrkogårdar eller gravar. Och att stjäla urnor med aska bör rendera mångåriga fängelsestraff. KD och SD skulle säkert arbeta ihop på ett bra sätt i de här frågorna, precis som vi röstade på samma förslag här nere i Bryssel. Men det skulle vara en fördel om KD har en nykter syn på dem. Underliggande orsakerna, och de är inte främst moraliskt förfall. Ta exemplet Västra Skrävlinge. De attackerna upphörde efter att en imam intervenerade. Svårt att tro att Christer, Bengan och Johnny skulle ha särskilt mycket med en imam att göra. Men det kanske bara är jag. Det här handlar om en attack på vår kultur, vårt kulturarv. Och det ska stoppas. Det jag sett med egna ögon i Mellanöstern, det kristna förföljts stenhårt till den grad att de är på väg att helt försvinna från området. Det ska aldrig tillåtas äga rum i Sverige eller Europa.
Ja, visst är han bra, Charlie?
Mycket bra, han är föredömligt tydlig. Jag funderade på när jag kollade på honom innan att var han är ifrån. Jag sa till min man att kan det vara Norrköping, men nu när jag googlar så ser jag att Charlie Weimers är ju såklart från Värmland, därav den härliga dialekten, han är värmlänning.
Ja, men du vet, värmländska är det är egentligen inte en dialekt, det finns väldigt många dialekter i Värmland. Jag har, min nya favoritpodd är ju Språket i P1. Jag har kommit fram till att under mina promenader, jag blir inte så uppjagad när jag lyssnar på språkpoddar.
Nej.
Det är skönt att liksom varva ner med grammatik och adverb och, du vet så, ja.
Och du lyssnar på politiska poddar så blir det så, går för snabbt.
Nej, det går inte att gå för snabbt nu, för det är halt, rätt så rejält halt på sina ställen. Jag tycker att han är jättebra, och så är han ju dessutom, han är ju spot on när han pratar om kristdemokraternas förklaring att det beror på moraliskt förfall. Att Christer, Bengen och Johnny skulle låta en imam tala om för dem att nu får ni rycka upp er från ert moraliska förfall.
Ja, men det är ju så töntigt så ja. Det liknar ingenting att påstå något sånt. Totalt ryggradslöst och inte ja, kalla en spade för en spade, Ingrid.
Ja, men och jag vet. Och att då ett parti som till och med har kristendomen i sitt namn inte kan tala klarspråk om att detta är, precis som man säger, radikaliserad vänster och islamister.
Vi måste tyvärr liksom skynda på lite här, men vi rekommenderar att ni läser en artikel, en jättefin artikel i tidningen Världen idag, den kristna tidningen, om muslimer som möter Jesus. Jag och Ingrid har ju mött ett gäng sådana människor, bland annat på Dispatch intervjuade jag Church of Love i Malmö som framförallt var då för konverterade iranier, och de har fascinerande berättelser många gånger om sin, när de kom till tro och skillnaden mellan det, alltså så som de formulerar skillnaden mellan islam och kristendom, det tror jag att man hade blivit åtalad för som svensk om man var så rakt på sak, för de vi kan väl säga så här, om vi ska vara lite förbindliga, att det de fastnar för många i kristendomen, det är ju Jesus och kärleksbudskapet som de inte tycker att de någonsin har funnit inom islam.
Nej, därför att det finns inte inom islam. Och där är ju en man, en konvertit där, som säger det så bra, någonting i stil med att ja, jag har ju alltid fått höra att vi ber till samma Gud, men nu sen jag har hittat Gud så inser jag att det är inte alls samma Gud.
Nej. Precis. Ja, och de som kommer dragarna då med att ja, men Jesus är en profet i islam också, då ska ni veta om att historien om Jesus är helt annorlunda inom islam. Han dog inte alls på korset utan han smet iväg och så vidare, och han är bara en lite så där halv oviktig profet som inte har, egentligen har någon sådär, ja. Så att det argumentet håller liksom inte heller, att men han är profet även i islam, du vet. Ja, well.
Nej, glöm det.
Ja. Du, nu kommer vi till liksom bomben här som kom i veckan. Det verkar som att ni är ganska intresserade av vår bevakning av USA-valet och alla turer där kring. Så att vi ville liksom ägna en stund åt detta idag. Därför att det var nämligen så här att i förrgår
tror jag.
Så publicerade Time Magazine en artikel som var, faktiskt visade sig vara en riktig bomb. Och Time Magazine är ju etablissemangsmedia så det bara stänker om det. Och jag tror att initialt så satt folk och kliade sig i huvudet och var såhär,
va? Vad står här egentligen?
Ska vi börja med att kolla Tim Pools tagning på detta? För han var milt uttryckt chockad över den här artikeln.
Ja, det gör vi.
Ladies and gentlemen, I bring you to Time Magazine, saying the quiet part loud. No, not actually. I take that back. We'll explain. The secret history of the shadow campaign that saved the 2020 election.
Oh.
No joke.
I'm tracking.
Straight up. They say Trump was right. There was... I am reading... I'm going to read to you from Time Magazine. Trump was right. There was a conspiracy unfolding behind the scenes, one that both curtailed the protests and coordinated the resistance from CEOs. Both surprises were the result of an informal alliance between left-wing activists and business titans. The Democrats, major corporations and CEOs, formed what I guess you could call a lucrative merger between corporation and state for the purpose of winning political power. Is there a word for something like that?
The word's fascist.
Oh, fascist. Oh, is that the word?
Yeah, let's just cut to the chase.
Yeah.
Okay, I was just about to swear.
Don't do it.
The handshake between business and labor was just one component of a vast cross-partisan campaign. But the best part is just jumping down, because they really are quite wordy in this. Let me read this for you.
Yeah, no kidding.
This is the inside story of the conspiracy to save the 2020 election, based on access to the group's inner workings, never-before-seen documents, and interviews with dozens of those involved from across the political spectrum. I'm going to stop right there and tell you that conspiracy implies a crime. In law, it does, and the general definition is unlawful or harmful act, a group acting in secret for an unlawful or harmful outcome. They go on to say, it is the story of an unprecedented, creative, and determined campaign whose success also reveals how close the nation came to disaster. Every attempt to interfere with the proper outcome of the election was defeated. The proper outcome of the election.
Interesting wording.
What does that mean?
I love this article. Yes. I love everything about this article. Says I love the way it's written. Huge Molly Ball, right?
Yeah.
I want to buy her dinner.
Wow. Yep.
I love it.
Check this out. But they say, quote, "But it's massively important for the country to understand that it didn't happen accidentally. The system didn't work magically. Democracy is not self-executing. That's why the participants want the secret history of the 2020 election told. Even though it sounds like a paranoid fever dream, a well-funded..." Okay, I'm going to stop right now. My friends, I am reading you verbatim from Time.com, Time Magazine. These are not my words. "A well-funded cabal of powerful people ranging across industries and ideologies, working together behind the scenes to influence perceptions, change rules and laws, steer media coverage, and control the flow of information. They were not rigging the election, they were fortifying it. And they believe the public needs to understand the system's fragility in order to ensure that democracy in America endures." I'll make it very clear for you. You are not saving democracy when you conspire behind the scenes with powerful industrialists, CEOs, and the elites to subvert the flow of information and prevent the improper outcome as you see it. The true outcome is to sit back, advocate for your candidate, advocate for your ideas, and then hope people vote for you. What they did very much sounds like it was criminal. And I'll tell you why. I believe that the number right now is 24 states changed their election rules without going through state legislatures. Now, illegal is very different. Statutory law is different from constitutional law. So maybe I shouldn't say criminal. I'll just put it this way. It was a conspiracy to violate the Constitution to stop Donald Trump from winning.
Ja, vi får försöka att ge oss på lite av en översättning eller en sammanfattning. Men det intressanta med den här artikeln, som alltså är skriven av en Molly Ball, som intressant nog har skrivit en biografi över Nancy Pelosi. Mm. Så att det är ju inte det att hon avslöjar demokraterna. Jo, hon gör det utan att riktigt förstå att det skulle vara någonting konstigt. Mm. Alltså hon skriver ju att så här räddade man valet. Mm. Och tala om att stora vd:ar från de stora företagen slog sig samman med demokraterna och radikala aktivister. Och det är då han säger, är det ett ord för det? Fascism. Mm. Och hon nästan skryter om det. Det var inte så att de fuskade. De räddade ju valet genom att undanhålla information och sånt.
Sammansmältningen av stat och storföretag är väl just själva, det är väl det Tim menar är själva definitionen av fascism. Och det var precis vad som hände här. Och det står uttryckligen i artikeln. Och det är precis som du säger, anledningen till att hon skriver det här är väl att hon är så enfaldig att hon tror att folk ska tycka, gud vad smart och vad skönt att de räddade valet.
Ja, men det måste ju också vara så att väldigt många av de som räddade valet har gått med på att prata med henne. Mm. Alltså det enda de inte erkänner är valfusk, men allting annat, hur de såg till att medierna till exempel inte rapporterade om Hunter Bidens laptop och allt det andra, hur de förvrängde information, hur de fick ett stort antal delstater att ändra sina lagar så att det plötsligt blev sådana här mail-in ballots. Mm. Alltså allt utom själva valfusket erkänner de. Mm. Och är döstolta över.
Ja, ja det är alldeles häpnadsväckande tycker jag. Ville du berätta någonting som någon twittrare hade skrivit om det här eller?
Ja just det, Tobias Ronnestål på Twitter skrev så här, jag tyckte det var intressant. Man kallar Trumpers, alltså Trump-följare, för foliehattar när vi säger att valet är riggat. Bekännelsen kom i artikeln och det är mycket värre än den värsta konspirationsteoretikern ens kunnat fantisera om. Allt är organiserat utom att man erkänt att man manipulerat rösterna. All denna planering utan att se till att ta sista steget, det vill säga valfusk, är ju minst sagt naivt. Man har ju till och med planerat in i minsta detalj för att fuskanklagelserna skulle komma.
Mm.
Och så säger han så att jag tror att hade det nu inte varit något valfusk, så hade ju naturligtvis Biden och demokraterna sagt, vi ska utreda varenda liten misstanke, för vi vill ju ha unity, vi vill ju ha sammanhållning i Amerika. Mm. Så bara det faktum att de har sagt nej till varenda granskning visar ju att de har fuskat.
Ja, och i samma veva så kommer ju då nästa bomb, nämligen som han och jag har utlovat ett tag, Mike Lindell, kuddnasaren.
Ja, My Pillow, svenskättlingen.
Vi har ju pratat om honom innan, att han har råkat ut för grym censur och inte får sälja sina kuddar och blivit så här utmobbad från olika plattformar där han då bedriver sin affärsverksamhet. För
men vad jag förstår så är kunderna på hans sida. Han säljer mer kuddar än någonsin.
Okej, det är bra. De beställer direkt från honom då istället för att gå till olika affärer. Ja, men nu har han i alla fall gjort en, vad ska vi säga, dokumentär som heter Absolute Proof. Han pratar ju ganska nyligen i någon intervju som du och jag visade något klipp om, att jag har bevis. Ja, det var nog han var hos Alex Jones. Och även detta är i Alex Jones regi, va?
Nej, det är så att han har gjort den här dokumentären själv. Jag ska säga att den är jättelång. Den är mer än 2 timmar lång. Jag har sett alltihop och jag valde ut ett litet klipp vi ska se. Man kan säga att alltså det typen vi ska se, det ser verkligen ut som bevis, men jag har ju inte sett de papperna som han visar på sin skärm. Jag kan ju inte gå i god för att det verkligen är sant och inte bara något som någon har hittat på. Men de säger ju att de har tusentals dokumenterade cyberattacker.
Och det har han pratat om i videor redan innan, att men vi har ju bevis, vi har massor med bevis, men det är ju ingen som är intresserad av att ta del av dem. Och nej, det har varit det som har varit, och det har väl då föranlett att han nu har gjort den här videon, dokumentären, där han själv presenterar.
Ja, och det var det jag skulle säga, att så hade han gjort upp med det här OAN Network, att han skulle visa filmen där, och de visade den flera gånger under helgen, men med en disclaimer att ja, vi kan ju inte veta om det är sant. Sen finns den på hans hemsida, och Alex Jones la upp den på sin hemsida, Infowars och Band Video, och den finns lite här och där på Rumble och så, och jag såg någonstans igår att den har redan setts av mer än 20 miljoner människor, så att idag är det kanske 30 miljoner.
Oj, oj, oj. Ja, vi ska se ett klipp, hörni. Och häng med nu, för det här är, det är intressant. Och ni får en sammanfattning i slutet om ni tycker det är svårt att hänga med, som är ganska bra. Men så här ser det ut i Mike Lindells dokumentär Absolute Proof.
Well everyone, this is the moment you've all been waiting for. What you're going to see now is 100% proof that we had upon our country the biggest cyber attack in history. And I'm going to bring on Mary Fanning to explain how it all happened and show you the 100% proof. Mary, thanks for coming on.
Thanks, Mike. Today we've been watching cybersecurity experts, and they've explained some of the things that happened in the election, some of the election fraud. But what we're seeing here is, if you look at this chart, is that there were cybersecurity experts who began collecting information on November 1st, and so this was before, during, and after the election, that they were collecting documentation. In fact, they collected terabytes of information that document the election fraud, the foreign intrusion into our election. This was collected in 2,995 counties in the United States. This was collected in real time. All right, so if you go to the chart, what you will see is the documentation of foreign interference in the election. The first column, if you look at the chart, that shows that on 11/5/2020 at 7:43:38, we had a foreign intrusion, and it shows the IP address, the internet protocol address. That is the number of that protocol address of the hacker that entered into our election. The second column is the owner or source of that IP address. That shows that ChinaNet in Beijing province entered the election. It shows an ID That is the unique address of a computer. That shows the exact computer using that IP source that entered into our election. The next is the target. That's the IP target. That's the internet protocol address of the target. All right. Then the next is the target state. In this case, it shows that it's Michigan. Where in Michigan? That's the next count. It shows that it's in Emmett County, Michigan. Then the ID target. That is the unique address of another computer in the United States that the hacker has gone into. And then it shows the method of intrusion. Now, on some cases, you're going to see that they use credentials. That means that they have fake credentials because there were administrators that had been placed on the Secretary of State's computers, false administrators. In other cases, it shows that they broke through the firewall. In some cases, they did both. Now, in the next column, it shows whether it was successful. You'll see a Y. That shows that, yes, it was successful. Now, oftentimes, they're not successful, and they have to go back and try for another intrusion, and then it shows whether that's, in fact, successful as well. Then in the final column, what you're seeing are votes changed. Now, in this particular case, when they went into Emmett County, Michigan, the votes that were changed was they stole 3,477 votes from Donald Trump. That's what you're looking at. Now, as you go through this document and you look at all the multiple intrusions into our election, what you'll notice that over 60% of these intrusions come from China. So that is over 66% is what the number is. Over 66% of the intrusions into our election came from China. Why is this important? Well, some things were set in place, including some of the changes that took place in this country, particularly when we had the Wuhan virus or the COVID-19 virus hit this country. And we have a video. Well, first, Mike, do you have any questions about this chart and what it is showing?
Yeah. So what you have here is what each one of these is its own timestamp that is 100% proof. Because you have that, not only where it came from, you have, it's basically you have their identification, you have that who they were attacking, their identification. This is what everybody would want. If you ever looked in and did an audit or wanted to look into a computer and look what went on in cyberspace, this is what you'd be looking for, correct?
This is forensic evidence of foreign footprints as they entered our election in a cyber warfare attack on our election. And then it shows exactly what they, you know, where did they come from, which computer exactly the timestamp, exactly which computer they entered into, in what state, which county, the ID, the unique ID of the computer that they entered into, and then it shows how they entered using false credentials or breaking through the firewall or both.
Wow.
Were they successful the first time, the second time, and then it shows the votes that they stole from Donald Trump.
Right.
This is proof positive. This is documentation of a cyber attack, but it also is documentation of the footprints of those who entered our election.
Right.
Ja, vad jag förstår, den här Mary Fanning, hon är ju alltså någon slags researcher inom underrättelsevärlden. Alltså jag vet inte om hon är i underrättelsevärlden eller om hon researchar underrättelsevärldens arbete. Jag tror det senare.
Mm.
Men hon verkar ha liksom, ja då, sysslat med detta länge. Och som jag förstår det så har hon deltagit i ett team som 2 dagar före valet och sen då några veckor efter valet har suttit och övervakat internettrafiken och hittat alla dessa cyberattacker mot de här rösträkningsmaskinerna. Och det som framkommer väldigt tydligt i den här långa dokumentären, det är att de här Dominion-maskinerna, som de har sagt hela tiden, nej, de är inte uppkopplade till internet, nej, det går inte. Det visar sig att det till och med står i deras egna manualer hur man kopplar upp dem mot internet.
Mm. Ja, det är ju det Sidney Powell har sagt hela tiden. Men frågan är, vad händer nu? Liksom? Blir det någonting av den här informationen? För att det som jag tyckte har varit så frustrerande har varit att det finns en massa bevis och det finns en massa... Jag skulle säga indicier, saker som pekar i olika riktningar, men ingen är intresserad av att ta del av dem.
Nej, men nu händer det saker faktiskt även på den rättsliga sidan. Vi har någonting i Arizona som heter Maricopa County. Arizona var ju en sån här stat där det liksom... Du vet, ända in i det sista visste man inte säkert, även om Fox News gjorde bort sig genom att gå ut och säga att Biden hade vunnit det redan på valnatten. Nu är det så att just i Maricopa County, där det var väldigt många röster, där var det en del konstigheter, så att den lagstiftande församlingen i delstaten har krävt att få titta på alla valsedlar och röstmaskiner från Maricopa County. Men de vägrar lämna ut det. Så det pågår nu en strid i deras domstolsväsende. Vem ska vinna? Ska den lagstiftande församlingen få ut detta? Eller ska de som styrde valet där säga, nej, det gör ni faktiskt inte. Vi har gjort omräkningar och vi har haft helt rätt hela tiden.
Ja.
Det är en sak. Sen, det nästan mest fantastiska av allting är att Supreme Court, den absolut högsta domstolen i USA, som de har nu sagt att den 19 februari ska de titta på 3 fall. Alltså de säger inte att de ska i alla fall titta, ska vi titta vidare på dessa? Så kan man säga att det är. Och det är något fall från Pennsylvania. Men, hör och häpna, det är Sidney Powells stämning från Michigan, eller gällande Michigan, och det är Lynn Woods stämning gällande Georgia. Och dessa två människor har ju blivit så skandaliserade och hånade och utskrattade att Lynn Wood är sjuk i huvudet, han är bipolär och han vet inte vad, och Sidney Powell bara hittade på kraken och allting. Men Supreme Court ska titta på de här två fallen och någonting från Pennsylvania.
Ja, jag vill inte vara den här åketråk, du vet, som jag ofta är i vår relation tyvärr, medan du är lite mer Pollyanna och optimistisk. Men det känns som att det här är så riggat så det spelar egentligen ingen roll vad det finns för bevis, för att det är för många spärrar på för många nivåer som gör att de kommer att på något sätt se till så att det inte kommer fram ändå.
Ja, så kan man tänka. Men man kan också tänka så här, eftersom det finns så otroligt många dedikerade människor som inte tänker ge sig förrän de har bevisat att Donald Trump bestals på det här valet. Så de kommer inte att sluta och de kommer att mala ner domstolarna. Till sist kommer det att stå klart för alla människor att Donald Trump vann valet. Sen är ju frågan, vad händer då? För de har inga extra val. Men kom ihåg att redan om 2 år så är det val igen till kongressen. Och nu har ju demokraterna alla 3 maktcentra. De har Vita huset, de har senaten och representanthuset.
Ja,
Vita huset får vi vänta 4 år. Men de andra 2, där är det alltså val om 2 år. Och om de
manipulerar det också.
Ja, precis.
Då,
ja, men precis. Men det måste ju, så det måste ju hända så mycket under den här tiden. Att, och du ska också komma ihåg att det finns väldigt många republikaner i de tuffa delstaterna som Texas och Florida och så, som nu har satt igång som ett krig mot Biden.
Ja, jag hoppas du har rätt verkligen av hela mitt hjärta. Läs gärna min artikelserie Eliternas hemliga perversioner, där jag liksom benar lite grann i hur djupt träsket faktiskt är. Och Donald Trump sa ju det när han tillträdde, att han skulle drain the swamp, och jag har tänkt liksom att vi hoppades ju alla att han skulle lyckas med det, men det kanske var en fåfäng förhoppning, för träsket är kanske för djupt och för mäktigt. Jag hoppas inte att så är fallet, men...
Nej, alltså han hade ju definitivt behövt 4 år till, men nu blev ju planen lite ändrad då. Men jag tror att den här rörelsen, den är så stark därför att den har rätten på sin sida. Och det finns så många patrioter som kommer att göra allt för att bara mala ner dem och avslöja dem, dra ner byxorna på dem och skrika högt: kejsaren är naken!
Ja, vi ger inte tappt hur som helst, utan vi krigar på, hörni. Ha nu en underbar vecka. Om ni vill stötta mig och Ingrid med en liten slant så är vi oerhört tacksamma. Gå in på ingridmaria.se. Finns bankgiro, finns Swish, finns den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare, och det finns MediaLike. Stötta oss och vårt arbete, så får vi se hur det går för dig på fredag i Stockholm, Ingrid, när du ska gå i clinch med Aroflam. Ingen podd på fredag alltså, för då är Ingrid ute i krig.
Ja.
Men vi hörs och ses igen på måndag, hörni, och ha det underbart bra till dess.
Och Gud välsigne.
Hej då!